Han är min gamla studiekamrat, storfiskare, basejump-hoppare, speedflying-pilot, tvåbarnspappa och händig mas. Sen har han ett litet sidogig som energipolitisk talesperson för Moderaterna och ordförande i näringsutskottet i riksdagen. Varmt välkommen till God ton, Carl-Oskar Bolin.
Tusen tack för det.
För de som inte känner dig, du är från Dalarna och så har du då valt att sätta ner bopålarna i ögongodiset Borlänge, som är mest känt för sin klassiska arkitektur och pittoreska kvarter. Ja, behöver du låna pengar?
Sveriges fulaste stad är väl utnämnda till. Nej, men jag brukar säga att det vackraste med Borlänge är ju det som Socialdemokraterna inte har hunnit förstöra här, det vill säga all natur och det som finns runt omkring staden. Sen är väl Borlänge behäftat med det som många, så att säga, medelstora svenska orter är, nämligen sån här funkis 60-tals liksom betongarkitektur, och det är kanske inte jättetrevligt.
Ja, det är, jag vet inte, det är överlappande arkitektur med Butcha. Vad är det du gillar mest med Borlänge? Är det tryggheten i Tjärna Ängar eller kommunalskatten?
Nej, det jag gillar bäst med Borlänge och Dalarna är ju egentligen liksom, ja, men det enkla livet egentligen. Jag bor ju själv ute på landet. Jag har nära till vatten, jag har nära till rekreationsområden, och det tycker jag är fantastiskt. Och det är liksom, det är Borlänge, jag vet inte, du känner säkert till det, Borlänges slogan är ju trevligt folk. I stor del så stämmer det, även om det såklart finns undantag även till den huvudregeln.
Mm. Ja, nej, men jag kan väl intyga att du är en trevlig prick, och jag har ju varit hemma hos dig, och där är väl arkitekturen mer av det traditionella, röda stugor med vita knutar, även om du inte är storbonde så du fick inga vita knutar på din stuga.
Nej, exakt. Jag håller faktiskt på att plocka bort mina vita knutar just för att liksom inordna mig hierarkiskt. Jag har ju ett gammalt hemman, men den tillhörande marken tillhör ju numera sedan flera årtionden tillbaka storbönderna i byn, så jag tillhör ju inte riktigt den jordägande klassen här, och då är det ju röda knutar som gäller, helt enkelt. Mm.
Vi saknar ju en gubbe. Hanif Bali har fått förhinder den här gången, så jag får rodda frågeställandet ensam idag. Men en liten parallell till hans hemkommun, alltså Borlänge har en kommunalskatt på 34,05%, vilket då kan jämföras med Hanifs hemkommun Österåker som ligger på 28,98%. Tycker du att Borlängeborna får valuta för sina pengar, mellanskillnaden?
Nej, jag sa ju det vid något tillfälle att vi betalar liksom för oxfilé, men vi får falukorv för våra pengar. Nu är det inget fel på falukorv, ska jag säga. Exakt, nu jag känner att det här är på väg av banan redan. Jag vet inte riktigt hur jag ska kunna repa upp det här. Men, nej, men det visar ju egentligen på den grundläggande, liksom, det grundläggande faktumet att politik spelar roll. Det är väl det som är kontentan av detta.
Men alltså, och ändå så är det ju väldigt svårt för borgerliga partier att vinna framgång i Borlänge. Och hur kommer det sig? Och på samma tema, hur kommer det sig att högerblocket inte leder överlägset inför valet på nationell nivå? Alltså, vi bor i ett land som är känt för sina skjutningar, sprängningar, våldtäkter, vårdköer och hög skatt. Alltså, borde inte det här vara en promenadseger?
Jo, det kan man ju verkligen tycka. Så här, alltså, det finns ju såklart liksom hur många faktorer som helst i detta. Och det liksom finns kulturella betingelser, liksom att man röstar på det man alltid har gjort och så vidare. Men sen så, jag vill ju ändå tro att det håller på att ske ett skifte i den delen. Alltså nu, ja, men till exempel det liksom fält jag själv håller på med, det har ju verkligen blivit en höger-vänster-fråga nu, på ett sätt som jag tror att vänstern lite grann börjar inse att det här kanske inte var så bra. Det här ångrar vi nog i grunden. För att så här, liksom, det börjar bli en högerfråga att vi ska ha ett samhälle som faktiskt fungerar och inte bara ett samhälle där politiken säger det som låter bra men som inte fungerar. Mm. Och kan borgerligheten bli bättre på att hamna i den positionen genom att liksom ha koll på det materiella innehållet i sin politik och verkligen sträva efter att göra liksom livet bättre för människor, så tror jag att det finns alla förutsättningar att vända det även ute på även ute i liksom kommuner som min egen, där Socialdemokraterna av hävd har haft en väldigt stark ställning. Kanske på grund av historiska förtjänster.
Mm. För det du pratar om, det du själv då sysslar med, det är ju energipolitik. Och det här är ett sånt område som är en bubblare för ytterligare en post som vi skulle kunna göra oss kända för internationellt. Vår huvudlösa energipolitik. Alltså, så Sverige har ju gått ifrån att ha i princip världens mest robusta elproduktion på 80-talet, men så ser det inte riktigt ut idag. Någonting hände. Hur ser det ut idag och vad var det som hände?
Nej, men vi har ju gjort det till något av en nationalsport att bara liksom springa med huvudet före med ögonbindel rakt in i ett mörkt rum och sen se liksom vad som händer. Och det där, ja, lite grann som att Sandvikens kommun fick fel i sin prognos om integrationen. Det tror jag är liksom att det går att hitta ganska många likheter i vår energipolitik. För den, så här, när man producerar el, så tycker jag att man ska börja med, eller egentligen oavsett vad man ägnar sig åt ett samhälle, så ska man ju börja med att ställa sig frågan så här: vad har vi för krav på systemet och vem är systemet till för?
Mm.
Och mitt svar på de frågorna är ju att systemet är till för användarna och egenskapskraven bör därför vara att systemet ska vara så pålitligt, stabilt och billigt som möjligt för användarna. Och det ska dessutom vara koldioxidfritt, kan vi konstatera, eftersom människans koldioxidutsläpp är behäftade med stora problem och därför bör de brytas. Och i Sverige så gick vi tillväga ungefär på det sättet en gång i tiden. Det vill säga, ja, förutom att koldioxiden då inte var en fråga på dagordningen. Men vi ställde oss frågan så här: okej, vad kommer vi ha för behov framåt? Och då började vi med att bygga ut vattenkraften när vi insåg att vi behöver el. Och sen så insåg vi på 50-talet att så här, ja, men det här kommer ju faktiskt inte att räcka i förhållande till det elbehov vi har och i förhållande till det vi vill ägna oss åt i det här landet. Därför att redan då hade vi ju liksom, eller så här, en stor del av Sveriges framgång är att vi har lyckats ta tillvara på och exploatera de naturresurser vi har på ett vettigt sätt. Och det har byggt välstånd, skapat jobb och lyft oss upp ur fattigdom. Och då insåg vi att ja, men då behöver vi kunna producera el på ett billigt sätt. Eftersom el är en central insatsvara i att industrialisera ett samhälle. Vi valde dessutom då att göra el till det som är vår huvudsakliga energibärare. I många andra länder så använder man ju andra energibärare som olja och gas.
Mm.
Och faktum är att Sverige hade också under en tidsperiod väldigt stor elproduktion med hjälp av till exempel olja då. Men sen drog vi slutsatsen att så här: ett, vår elproduktion räcker inte. Två, det är dumt att vara beroende av en tillgång som vi inte själva kontrollerar, alltså en energitillgång vi inte själva kontrollerar, och det var då alltså oljan. Därför att under oljekriserna så blev det klart för oss att det är alltså dåligt att vara beroende av ett energislag som vi själva i grunden inte kan prissätta. Så vi gjorde någonting som saknar, ja, historiskt motstycke egentligen. Vi byggde ett eget kärnkraftsprogram med lättvattenreaktorer. Vi byggde 12 stycken reaktorer på 13 års tid. Det finns inget annat land i hela världen som har gjort den resan utan att vara beroende av antingen USA eller Sovjetunionen.
Mm.
Och anledningen till att vi utvecklade det här kärnkraftsprogrammet är ju inte att vi tycker att det är superkul att klyva uran 235, utan det är ju för att vi såg att det här är alltså liksom means to an end. Vi behöver mycket billig, stabil el, och därför så frågade vi oss: vad är den tekniskt bästa lösningen för det? Och sen så slog vi in på den banan. Därefter har vi ju slagit in på en resa som i allt väsentligt har handlat om att försöka stänga ner kärnkraften och ersätta den med någonting annat.
Mm.
Det vill säga mer liksom problem looking for a solution, eller vad heter det? Solution looking for a problem. Alltså vi skapade ett problem och sen försökte vi lösa det med någonting annat. Men under den resan så har vi aldrig ställt oss frågan, är den här lösningen tekniskt vettig? Utan det är bara liksom, nu tar vi vad vi har för att försöka få bort, för att försöka få bort kärnkraften. Så kärnkraften har liksom varit den stora politiska slagpåsen i rummet. Mm. Och eftersom vårt system var så överdimensionerat och så välbyggt och så välbalanserat, så har vi liksom kunnat färdas under väldigt lång tid i fel riktning utan att någon har liksom, alltså utan att det har märkts. Och det är som man brukar säga liksom, everything was fine until it wasn't. Den punkten kom vi till när vi hade lagt ner hälften av våra reaktorer. Det vill säga vi har stängt 6 stycken och vi har 6 stycken kvar. Och sen har vi försökt då ensidigt ersätta det med elproduktion som vi inte själva kan styra tillgången i. Det vill säga som är beroende av vädret för att leverera el. Och dessutom har helt andra så att säga, tekniska systemegenskaper. Och det här leder ju inte till att vi har ett mer miljövänligt eller bättre elsystem, utan det leder till att vi har ett elsystem som idag är skörare och har en sämre teknisk prestanda än någonsin tidigare. Och mitt i allt detta så står alla politiker och bara pratar om hur mycket vi ska öka vår elproduktion fram till 2045. Alltså så här, hela diskussionen kretsar kring om ribban ska ligga på 2,42 eller 2,48. Medan den tangentriktning vi just nu har gör att det är uppenbart att vi liksom kommer snubbla på mattan istället.
Alltså så här, jag vill inte vara dömande, men...
Var gärna det.
Men så här, alltså Annika Strandhäll har ändå vinnlagt sig om att få koll på de här ganska komplicerade frågorna på ett sätt som jag inte riktigt uppfattar att du har. Alltså den 15 maj 2019 skrev då miljöminister Strandhäll så här på Twitter: till alla nyvaknade kärnkraftskramare, natten till lördagen den 26 april 1986 klockan 01:23:45 exploderade reaktor 4 i utkanten av staden Prypjat. Vi är många som minns 28 april 1986 när Forsmark uppmätte strålning. Rekommenderar varmt den nya HBO-serien Chernobyl. Har du som energipolitisk talesperson tagit ditt ansvar och sett Stackabos energipolitiska urkund på HBO?
Alltså faktum är att jag inte hunnit se klart den här serien. Så det är möjligt att jag
kommer landa helt annat djup där i hennes förståelse för den här frågan.
Ja, men det var väl Tobias Holstock tror jag som konstaterade att liksom så här, next up så kommer Strandhäll titta på Titanic och vilja förbjuda Finlandsfärjan. Och det är ju såklart så att säga skrivet med glimten i ögat. Men man kanske ska vara försiktig med att extrapolera slutsatser från sovjetiska reaktorer som från början är byggda för militärt bruk och som helt saknat säkerhetstänk eller för den delen haft en liksom kultur inom sin organisation som så att säga premierar säkerhetsarbete eller hantering av problem överhuvudtaget. Så att det är, ja. Det är...
Men så här, jag tänker, om man då ska vara on a serious note. Alltså, jag tror att det är inte alla lyssnare som har följt den här energipolitiska debatten så här jättenoggrant, och jag upplever själv att det är ganska komplicerad materia. Så här, min förhoppning med det här avsnittet är att man ska kunna lyssna på det här avsnittet och utan ha så jättemycket förkunskap. Och efter att man har lyssnat så ska man då få någon slags bottenplatta av kunskap för att liksom kunna hänga med i den debatten eller diskussionen som förs om de här frågorna. Mm. Och sen så kommer vi då också komma in på mer konkret vad Moderaterna vill och varför. Men till att börja med så tänkte jag bara plöja igenom några begrepp som används i då den här energipolitiska debatten som jag tänker att du ska få förklara.
Nu blir det en sån där glosförhör som Strandhäll hade sin första dag som...
Exakt. Du har redan nailat en av frågorna, hur många reaktorer som har stängts ner, vilket hon... Där fick hon F tyvärr.
Ja.
Men vad är skillnaden på förnybart och fossilfritt? Och varför är det här då viktigt i förhållande till svensk målsättning framåt?
Ja, men det där är ju grunden en politisk definition av elproduktion i det här sammanhanget. Där man då säger att förnybart är vattenkraft i vissa sammanhang, vindkraft och solkraft. Biokraft kan vara det i vissa avseenden också. Medan kärnkraft då inte är förnybart eftersom kärnkraftverk drivs av uran. Eller av kärnbränsle som består av anrikat uran, och den källan är ju då inte förnybar, och därför så får kärnkraften inte räknas som förnybar. Kärnkraften är ju däremot fossilfri eftersom den släpper ut minst koldioxid under sin livscykel av alla kraftslag i hela världen.
Precis.
Och följdfrågan var då så här, varför är det här ett problem? Ja, därför att vi har nu ett energipolitiskt mål som säger att år 2040 så ska 100% av vår elproduktion vara förnybar. Vilket då exkluderar kärnkraften. Och som alla säkert känner till så ingicks det ju en energiöverenskommelse som även Moderaterna deltog i, men som vi därefter har lämnat. Och problemet med den här energiöverenskommelsen var ju att den var ju bara ett fikonlöv för att alla i grunden inte var överens. Därför att då sades å ena sidan att vi skulle ha 100% förnybart, men så fanns det också med en liten passus att det här utesluter inte kärnkraft i energimixen. Ergo, man skulle då få ha kvar i vart fall den befintliga kärnkraften. Det vi därefter såg var ju det som många av oss kanske då befarade, nämligen att myndigheter och investerare tolkade det här målet som att det faktiskt var 100% förnybart som gällde. Det vill säga ingen kärnkraft efter 2040. I de flesta scenarioanalyser så var liksom kärnkraften bortplockad efter 2040. Och eftersom kärnkraft har en investeringshorisont på kanske 60-80 år, så är det ju naturligtvis ingen som vill bygga ny kärnkraft om man vet att det ens finns en betydande risk för att vi inte får ha kärnkraft efter 2040. Och därför är ju det här målet extremt destruktivt. Och det här är ju också, så att säga, ett av problemen vi nu har, att liksom när vi har ett antal partier som så att säga låtsas vara lite mer för kärnkraft mitt i valrörelsen, därför att de har insett att den havererade energipolitik de själva har drivit börjar liksom komma ikapp dem i opinionen, så säger man att nej, men nu ska vi öppna upp för kärnkraft här. Men de är fortfarande inte beredda att ändra på det energipolitiska målet, därför att de vet att om vi håller kvar vid det här målet, ja, då är det ingen som kommer vara särskilt intresserad av att bygga ny kärnkraft i Sverige. Det är bara en av många skäl till att det har varit svårt att investera i kärnkraft, men det är en sån tydlig parameter.
Vad är elområde för något?
Elområde är, kan man säga, en handelsplats för el. Sverige har 4 stycken elområden där varje elområde egentligen är en egen marknad, och det är därför vi har olika elpriser i Sverige. Därför att de här, eller så här, anledningen till att vi har olika elpriser i Sverige beror på att det finns olika mycket överföringskapacitet mellan de här elområdena. Det vill säga fysiska begränsningar i nätet som gör att det är svårt att flytta el från ett område till ett annat. Och då finns det bestämmelser som säger att om du inte kan flytta över en viss mängd utav den producerade elen liksom från ett ställe till ett annat, då måste det bli ett eget elområde. Och därför har Sverige 4 stycken såna här elområden som svarar mot de naturliga flaskhalsar som finns i den fysiska infrastrukturen, alltså i nätet. Finland är ju ett elområde till exempel, på grund av att man har bättre överföringskapacitet inom landet.
Och då tänkte jag, ett av mina begrepp som jag tänkte att du skulle få förklara, men du var inne på, det är just överföringskapacitet. Alltså, kan du bara liksom gå igenom det något mer noggrant? Liksom så här, överföringskapaciteten från norra Sverige till södra Sverige har man diskuterat väldigt mycket. Varför diskuterar man det? Vad är kärnan i det?
Egentligen så är ju elsystemet är egentligen en komplex liksom trepartsdans mellan produktion, överföring och förbrukning. Därför att det måste hela tiden råda balans i elsystemet. Det vill säga, i varje givet ögonblick måste det produceras exakt lika mycket el som det förbrukas. Och den måste också då kunna överföras från producent till, till förbrukare. Och hur mycket
varför måste det vara exakt lika mycket?
Därför att annars så kollapsar elsystemet.
Förklara hur du menar då. Alltså om det skulle produceras mer el än vad det förbrukas, varför kollapsar elsystemet då?
Därför att då kommer vi få problem med spänningshållning och frekvenshållning. Och då kommer du få då kommer elnätet fysiskt bryta sönder. Och precis samma sak kommer hända om förbrukningen överskrider produktionen. Och det som förhoppningsvis händer innan fysisk infrastruktur i systemet bryts sönder, det är att, så att säga, förbrukare kopplas bort. Det vill säga Svenska kraftnät drar ut kontakten för att hela tiden balansera så att inte förbrukningen då överstiger produktionen. Men hur mycket el man kan överföra är inte, som man i debatten ibland ofta får till sig, bara en funktion av hur många elledningar vi har. Utan det är en funktion av hur egentligen hela systemet lirar med varandra. Därför att det system vi hade, eller ja, fortfarande har till viss del, det är ju uppbyggt på ett sånt sätt att man ska optimera överföringsförmågan från norr till söder. Därför att Sveriges, så att säga, geografiska förutsättningar är ju sådana att vi har majoriteten av all vattenkraft i norra Sverige. Sen har även tillkommit väldigt mycket vindkraft i norra Sverige. Men när vi byggde systemet så funderade ju en massa smarta ingenjörer över hur ska vi då göra för att få ner den här elproduktionen till den del av landet där det bor väldigt mycket människor. Till att börja med så insåg man ju att den elproduktion som fanns i norr räcker inte. Men man behövde också hitta ett sätt att försöka liksom få över den på ett smart sätt. Och då byggde man världens första 400 kilovolts ledning. Och det var alltså en ledning med väldigt hög spänning. Ju högre spänning du har, desto mindre överföringsförluster får du när du skickar el genom en kabel. För att varje gång du skickar el genom en kabel så försvinner det, så att säga, energi längs vägen. Ju längre du behöver skicka el, desto mer överföringsförluster får du, typiskt sett. Men sen så byggde man då kärnkraften i södra Sverige. Inte bara därför att det är smartare att ha elproduktionen så nära slutanvändaren som möjligt, just på grund av kostnaden för elnätsinfrastruktur, men också för att minska överföringsförluster. Utan på grund av att de tekniska egenskaperna i de här tunga generatorerna som sitter kopplade till kärnkraftverken är sådana att de bidrar till att också upprätthålla överföringsförmågan genom det som kallas för möjligheten att hantera reaktiv effekt och spänningshållning. I vardagligt tal så pratar vi oftast bara om effekt, och det vi då menar är aktiv effekt. Men det finns också en till komponent i det här som är reaktiv effekt, och den kan man förenklat säga att den finns kvar i kabeln. Den gör ingen nyttigt arbete i själva applikationen, alltså i lampan eller i elmotorn. Men däremot är den en nödvändig förutsättning för att du ska kunna upprätthålla spänningen i nätet. Och därför vill du ha rätt mängd reaktiv effekt, inte för mycket och inte för lite.
Är det här som kallas för effekttillräcklighet?
Nej, det är egentligen någonting annat som vi kan komma in på alldeles strax. Men poängen är då att så här, det var inte en slump att vi byggde, eller som jag brukar säga, det fanns en gång i tiden där vi byggde kraftverken där det var bäst för systemet, det vill säga kärnkraftverken i södra Sverige. Och nu har vi kommit till en punkt där vi bygger kraftverken där det är bäst för kraftverken, det vill säga där det blåser bäst. Och sen försöker vi liksom lösa de problem som uppkommer nedströms det. Men det som har hänt då, sen vi la ner fyra reaktorer i nu senaste mandatperioden i södra Sverige, det är att vi inte bara har förlorat då produktion av aktiv effekt nära Sveriges stora befolkningscentran. Utan det som också har hänt är att vi har förlorat överföringsförmåga från norr till söder på grund av de systemfunktioner som de här tunga synkrongeneratorerna som sitter kopplade till kärnkraftsreaktorerna har för systemet. Så att smällen mot södra Sverige har blivit dubbel. Dels har man plockat av södra Sverige elproduktion som man har ett skriande behov av. Dels har man låst in elproduktionen uppe i Norrland på grund av systemtjänsterna som har fallit bort. Och bara för då ta liksom ett annat exempel på liksom när vi pratar om liksom vad kostar vad i detta. Så kan man konstatera att det vi just nu håller på med är extremt systemineffektivt. Därför att under den här perioden, från 2020 när vi la ner Ringhals 2 och sen kom Ringhals 1 2021. Så har vi alltså inte kommit upp i den överföringskapacitet igen från Norrland som vi hade innan 2020. Men under den här tiden har vi dessutom tagit i bruk en ny stamnätsförbindelse från Mellansverige till södra Sverige som kostade 7 miljarder att bygga. Trots att vi har tagit den i drift så har vi alltså sämre överföringsförmåga än innan vi la ner de senaste två kärnkraftsreaktorerna. Och vad är då poängen med det här? Jo, att vi inte i Sverige idag tittar på systemkostnaden. För det är ju du och jag som har en elräkning där hemma som betalar för systemkostnaden. Vi pratar bara om vad kostar en kilowattimme att producera i olika kraftslagstyper. Mm. Vi bortser ständigt ifrån att halva elräkningen består av det som heter elnätsavgifter. Och i elnätsavgifter så ryms övriga systemkostnader. Det finns liksom ingen magisk hatt där pengarna hämtas ifrån, utan de kommer ju från din och min elräkning. Och här har vi då alltså byggt en ny stamnätsöverföring för 7 miljarder kronor som inte har gjort systemet bättre.
Innan vi går in på effekttillräcklighet som du ska få förklara också, så vill jag veta, det här är väl kanske så basal nivå att man inte behöver säga det, men jag vill ändå ha studsat förbi det begreppet. Planerbar produktion, det är ett begrepp som ofta används. Vad menar man med det?
Då menar man ju elproduktion som vi själva kan styra över, det vill säga vrida av och på när vi vet att vi behöver el. Därför att som ett land som ligger lokaliserat runt den 60:e breddgraden så har vi ju väldigt stora säsongsvisa variationer i hur mycket el vi behöver ha. Det vill säga, vi har tänkt ut det så att vi tar våra kärnkraftverk på service under sommaren och laddar dem med nytt bränsle. Och sen så kör vi dem topptrimmade på max under vinterhalvåret när vi använder i storleksordningen dubbelt så mycket el som vi gör på sommaren eftersom det är kallt. Men det är ju också så att vi använder ju mycket el på dagen och mindre el på natten eftersom vi då ligger och sover. Sen finns det alltid en baslast i form av industri och behov av uppvärmning och såna här saker. Men det är en väldigt stor skillnad om man tittar på liksom den dagliga förbrukningen. Och allt det där kan man ju då styra om man har planerbar elproduktion. Och i liksom Sverige så har ju det radarparet varit kärnkraften och vattenkraften. Vattenkraften för den snabba regleringen för dagsfluktuationerna och kärnkraften som basproduktion för liksom den stora bulken av behov. Nu har vi ju hamnat i en situation där vi bygger allt mer oplanerbar elproduktion, och den är ju då precis som namnet antyder oplanerbar. Och det betyder att vi inte vet när vi får tillgång till den elen. Och det i sin tur leder till att elen...
Eftersom att det inte blåser vissa dagar.
Exakt, eftersom vi inte styr vädret helt enkelt. Och när man lägger ner planerbar elproduktion och bygger ut oplanerbar, då får du ju den effekten att priset blir extremt volatilt. Därför att ganska ofta kommer ju det förhållandet sammanfalla att jättemånga människor vill använda jättemånga el, men vädret tycker inte att det är en bra idé att producera jättemycket el vid just det tillfället. Och då måste ju den elen komma någon annanstans ifrån. Och eftersom vi då har lagt ner vår egen planerbara elproduktion i södra Sverige i stor omfattning, så blir vi smittade utav det elpris som finns på kontinenten. Och det elpriset sätts ju idag utav rysk gas i tyska gasturbiner. Och rysk gas är ju dålig utav väldigt många anledningar. Och den är dessutom just nu extremt dyr. Och det är det som sätter elpriset i södra och Mellansverige. Och det beror på att vi har frånhänt oss makten och volymen i vår egen elproduktion. Det vill säga vi har lagt ner volymen och sen så har vi försökt ersätta det med elproduktion som vi inte kan styra över. Och det är det som gör att elpriset ibland, som här bara för ett par veckor sedan, fluktuerade med 13 000% på ett halvt dygn. Och det skapar ju väldigt svåra förutsättningar för det som vi då brukar kalla för grön omställning, det vill säga att vi ska elektrifiera hela samhället. För jag brukar säga att det finns ju ingen människa, i vart fall ingen som jag har träffat på det här jordklotet, som är närmare klimatomställningen än sin egen plånbok. Det vill säga, har du inte råd att betala elräkningen, köpa mat eller skor till dina barn, så är du liksom, har du inte ens kommit upp på Maslows första trappsteg, och då bryr du inte om så mycket annat. Och det där gäller ju naturligtvis för företag också. Det finns inget företag som kommer ställa om det inte finns ett kommersiellt case för att göra det.
Yes. Effekttillräcklighet då, innan vi går vidare på mer problemformulering, eller vi har i och för sig varit och snuddat på en hel del av det. Men vad är det för någonting?
Jo, men här kommer ju då det andra problemet med liksom oplanerbar versus planerbar elproduktion in. För att få ansluta ny förbrukning till elnätet, det vill säga om du, Per Lindgren, vill bygga en batterifabrik och så kommer den använda 300 megawatt, säger vi. Och då kommer du gå och fråga din regionnätsoperatör: hej, jag vill ansluta en batterifabrik här. Kan jag få göra det? Då kommer du om säga: oj, det där var en ganska stor mängd effekt som du behöver. Det måste vi fråga Svenska Kraftnät om. Och då behöver de så att säga ha ett större abonnemang hos Svenska Kraftnät. Och då kommer Svenska Kraftnät säga: ja, det kanske kan gå att göra det om du lägger den upp i Norrland nu. Men här i södra Sverige så är det fullt. Mm. Därför att, liksom för att studsa tillbaka till det jag sa tidigare, att det måste hela tiden råda balans. Du kan inte plocka ut mer effekt än vad du producerar, för då kraschar systemet. Och då blir det sorg, armod och elände i Sverige. Och hur ökar man då effekttillräckligheten? Ja, genom att bygga mer elproduktion naturligtvis. Men då spelar det roll vad man bygger för elproduktion. Och det här har helt liksom förbisetts i... det förbises i varenda, tycker jag, energidebatt. Därför att då pratar man bara om hur mycket el vi producerar på årsbasis. Det vill säga, de som tycker är liksom stora vänner av oplanerbar elproduktion, de säger: ja, men vi har ett gigantiskt energiöverskott. Vi producerar ju liksom 30 terawattimmar mer som vi säljer till Tyskland för ingenting, eftersom alla har elöverskott ungefär samtidigt, eftersom det blåser på samma ställe i Europa ungefär samtidigt. Men det säger ju ingenting om att vi faktiskt har elen precis när den behöver den, när vi behöver den. Och det är det som krävs för att få ansluta ny förbrukning. Och oplanerbar elproduktion tillför nästan ingen ny effekttillräcklighet eller resurstillräcklighet till systemet, eftersom den inte går att räkna med. Så om du bygger ett vindkraftverk och så har den en maximal installerad effekt på 6 megawatt, om det är ett ganska stort vindkraftverk, då kommer resurstillräckligheten det vindkraftverket tillför systemet räknas till 10% av liksom den teoretiska maxkapaciteten. Medan om du bygger ett kärnkraftverk så kommer Svenska Kraftnät räkna med ett resurstillskott på någonstans runt 90%. Mm. Och det är det som blir så fel när de här företagen som då gärna vill bygga de här batterifabrikerna, men som samtidigt står och skriker på att vi behöver bygga mer vindkraft, inte ibland tycks förstå att en till vindkraftpark kommer alltså inte göra att man per definition får ansluta en till batterifabrik, därför att det ökar inte resurstillräckligheten i systemet på ett tillräckligt tydligt sätt. Så att vill man kunna liksom ansluta mer storskalig förbrukning, då måste man bygga mer planerbar elproduktion. Det är liksom ett hårt faktum.
Det var inte allt för den här veckan. Vill lyssna på hela avsnittet så går in på patreon.com/godton och bli patron. För så lite som 10 kronor per avsnitt får du tillgång till hela avsnitt varje vecka istället för halva avsnitt varannan vecka. Du får även tillgång till vår hemliga Facebookgrupp som är med och styr vilka ämnen vi tar upp. Så gå in nu på patreon.com/godton och bli patron idag. Annars var det allt för den här veckan. Hej då!